Och det har jag ju fått höra många gånger också, klart ju, att jag har talets gåva och att jag kan argumentera och så vidare. Och, ja visst, men jag önskar att jag inte hade behövt. Utan att det faktiskt systemet hade fungerat och att man alltså livet går ju inte i repris.
Nej, jag inte. Välkommen till Funkishörnan, en podcast idag med mig Sara.
Och mig Malena.
Och idag har vi som gäst Jeanette Frid. Hallå Jeanette.
Hej.
Hej. Det är kul.
Allt bra idag?
Ja men det är det. Det tycker jag. Jag är lite slut efter två stora konserter igår kväll på Malmö Live.
Det förstår jag verkligen.
Så rösten är inte sådär riktigt hundra.
Men det låter bra.
Ja.
Yeah. Det är Malena också som är med idag. Men vad roligt att du ville vara med idag, Jeanette. Du är jättevälkommen. Och jag skulle bara gärna vilja att du berättar lite om dig själv för våra lyssnare.
Ja, men absolut. Först och främst jättetack för att jag får lov att vara med. Jag tycker det är jätteroligt att vara med i olika poddar och berätta. Och framförallt sprida kunskap. Så att jag är jätteglad att jag är här, är med. Okay. Jag heter Jeanette och Frid i efternamn. Jag har en son som är, ja, vad är han? 38 är han.
Wow.
Så han är vuxen och han har en, alltså jag tycker det är så svårt det här med att säga om det är lindrig eller om det är IF eller om det är medel, eller, för det är lite olika tycker jag. Jag tycker det är så svårt att kategorisera.
Det är lite dag till dag också, kanske.
Ja men precis, ja. Och lite, om man tittar på alltså olika faser i livet så är det ju mer eller mindre. Så att jag tycker det är svårt att kategorisera, men han har en IF i alla fall, en givetvis en konstaterad IF som han blev diagnostiserad med när han var runt 7-8 år där någonstans, när han fick en diagnos. Ja, men om jag ska berätta, jag har också en dotter som är 34 och jag har två barnbarn. Jag bor här i Malmö och jag bor i ett litet radhus. Där bor jag med sonen, bor på andra våningen. Och ja, det är ju ett gemensamt hus, men han har sitt kryp in på andra våningen. Mm. Men jag kom in i funkisvärlden, det gjorde jag när det varken fanns sociala medier, det fanns till och med inga mobiltelefoner. André, han är född 1984. Och man kan väl säga som så här att de första åren, så jag har ju vänner som har barn som är i samma ålder. Och de första åren så fanns det hela tiden förklaringar till varför att han var sen och alla barn är olika och han hämtade hem och sen så blev han sen igen och så höll det på och så. Men jag kunde ju ändå se att det fanns, att han var något senare än mina vänners barn. Vilket var smärtsamt. Jag vill också berätta att jag föreläser också. Och där jag har en föreläsning som handlar om vårt liv och fram till nu då. Och där André han är medveten om att jag pratar om vårt liv. Han har sagt att det var bra, tycker han. Men jag berättar ju också att jag var väldigt motsträvig, så kan man väl säga. Att jag ville absolut inte acceptera att André han hade någon form av någon form av avvikelse, om man uttrycker sig så, Så det hade jag väldigt, väldigt svårt med, vilket jag också berättar om i föreläsningen. Jag berättar om känslor, jag berättar om förbjudna tankar, jag berättar om kärlek, jag berättar om kärlek versus ilska och så vidare. Men i alla fall så, jag kan väl berätta så här, att när jag, vi gick på habiliteringen. Då hade den något så när fungerande verksamhet på habiliteringen, vilket det inte riktigt är fallet idag.
Nej.
Men då gick vi där och där hittade jag en lapp där som stod att behöver du hjälp, André har epilepsi också, behöver du hjälp med att hitta liksom en gemenskap? Ja. Med barn som har epilepsi. Så, och så hängde där liksom en liten lapp. Och så tog jag den lappen. Och så ringde jag upp då det telefonnumret. Och där fanns en person som i andra änden satt i 2 timmar. Och bara lyssnade på när jag grät. Ungefär så. Och epilepsiföreningen var jag väldigt aktiv i. Rätt så länge, så det var så liksom jag kom in i funkisvärlden. Det fanns, där fanns inte, fanns liksom inte någon, något annat forum, och det var ju också svårt liksom att eftersom att jag var i förnekelseprocessen, så till viss del jag kunde acceptera att han hade epilepsi, det kunde jag acceptera, men jag hade väldigt svårt att acceptera att han liksom inte skulle, att han inte skulle liksom göra som alla andra, växa upp, och jag såg liksom hela hans liv framför mig hur det skulle se ut, och det skulle absolut inte vara så som det är egentligen idag, och så tycker jag inte idag, tvärtom, så är jag väldigt glad, jag har lärt mig oerhört mycket av detta. Men det var väl ungefär så som jag kom in i funkisvärlden, och jag jobbade väldigt mycket mot det här med funkis i rätt så många år faktiskt, vilket var väldigt alltså ansträngande, för samtidigt som jag jobbade mot så visste jag ju vad som var sant någonstans inom mig. Så att jag hade ju en, man kan väl säga som så här, att jag hade en väldigt smärtsam process. Det var faktiskt så här att André, han började skolan. Och då började han i en särskild undervisningsgrupp, hette det då.
Okay.
Och det heter det nog nu också. Jag tror att det finns en särskild undervisningsgrupp.
Jag har ett barn i särskola. Han gick i vanlig skola först. Och sen fick han sin diagnos. Efter lång tid innan han fick sin diagnos, han var 8. Nu sitter jag med ett barn som har verkligen tecken på IF. Alltså du vet ju, det finns, som vi pratade om, det finns olika nivåer. Min äldsta har en måttlig IF. Där märktes det inte på samma sätt. Att han, alltså det gick upp, ner, upp, ner, upp, ner. Vi märkte att det var någonting, men det var inte på samma sätt. Men min yngsta, där är det så tydligt. Men han kan inte göra testerna. Så därför får han inte en IF-diagnos. För han samarbetar inte på testerna. För att han är så... Ja, han är som en tvååring. Och det som är sagt nu är att han ska börja en KSU, det heter någon sån här, alltså särskild undervisningsgrupp i skolan. Jag kommer inte klara det.
Nej.
Vi vet det.
Ja. Så det är så. Och någonstans så visste jag ju det också. Men jag var så inne i den här, i min egen process egentligen. Och det har varit, det är inte det idag, men det har varit väldigt smärtsamt att erkänna det. Men samtidigt, han började i den här särskilda undervisningsgruppen, och jag märkte ju på honom att det här var inte rätt för honom. Och jag minns, om det är någonting jag minns otroligt starkt, så är det den dagen när jag brukar säga att jag transformerades över till den andra sidan. Och det var när jag hade lämnat André på i den här skolan då. Och jag kan inte säga exakt hur länge, men han gick ju där några terminer. Men när jag hade lämnat honom och så gick jag, skulle jag iväg till jobbet. Och så gick jag ut och så bara satt jag mig ner på trottoaren. Och så satt jag där. Och jag satt där och på något sätt så någonting hände när jag satt där. Jag grät väldigt mycket. Men på något, alltså, jag ska inte säga att jag hamnade liksom på andra sidan direkt, men jag fick ändå en sån inblick, och på något sätt så kändes det som att, alltså, det här du gör, det gör du för att du inte själv vill erkänna det här. Nu behöver du stå upp liksom för ditt barn. Vilket jag hade givetvis gjort, fast ändå liksom hela tiden försökt att inte det skulle vara något konstigt med honom.
Jag frågar så här, är han ditt första barn eller är han ditt andra barn?
Han är mitt första barn.
Ja, jag känner igen det här. Alltså det känns verkligen att det är mitt första barn också.
Ja, det är så många som känner igen de här känslorna. Jag vet att när jag kom hem, när jag satt nu där på den trottoarkanten i säkert en timme, om det räcker. Jag gick inte till jobbet den dagen. Jag ringde för att jag mådde så dåligt. Och jag ringde och sa att jag mådde dåligt. Sen på något sätt det gick ett par dagar. Jag gick till jobbet som vanligt dagen efter, men det gick ett par dagar. Och då kände jag bara en sån frihet inom mig när jag väl hade kommit över på den här andra sidan. Att jag ville jobba med. Jag satt upp nya mål. Och det nya målet var att André skulle bli den mest lyckliga personen med intellektuell funktionsnedsättning i hela världen.
Det känns verkligen så fint.
Det är väldigt fint. Verkligen.
Och det var så befriande.
Ja, men det förstår jag verkligen, att komma till den punkten.
Mm.
Så, från att ha gått i väldigt lång tid och arbeta emot det.
Mm. Och var faktiskt så här att sen jag pratade aldrig egentligen med mina vänner om detta. Mm. Första gången de hörde hur jag mådde när de gick till skolan med sina barn som gick i samma klass och sådär. Och jag gick till skolan, en annan skola med André. Första gången jag berättade det var när jag hade en föreläsning. Och flera av dem kom dit för att de ville lyssna. Det var första gången de fick höra det.
Ja.
Det var väldigt känslosamt. Men efter det så har jag ändå liksom, då när jag väl kom över på andra sidan så kände jag ju att jag ville göra så mycket. Och André började i grundsärskolan då, och det var ju det bästa som kunde hända.
Hur gammal var han när han började i grundsärskolan?
Alltså han var... Han gick ju flera terminer i särskild undervisningsgrupp, så det måste ha varit i trean, tror jag.
Det är ganska lång tid ändå.
Ja. Yeah.
Mm. Hur var det när han gick i vanliga skolan i den här särskilda gruppen så lång tid?
André, han lär sig saker, han lärde sig saker, och det ska jag också säga att den läraren var otroligt pedagogisk. Och var väldigt duktig på att lära ut. Så han lärde sig och han började läsa och han började skriva. Och så tränade vi ju hemma också. Mm. Men så han lärde sig. Men han tyckte det var... På något sätt så var det som att han inte riktigt kände sig hemma.
Nej.
Så han fick jättemycket med sig. Det måste jag säga. Han fick otroligt mycket med sig. Men det blev ett annat lugn i honom. När han började i grundsärskolan.
Jag vet ju med min äldsta att det var som att han... My people är väl typ...
Exakt, precis.
Jag kan säga my people.
Yeah.
Jag har ju min möllersta nu som går i en normal förskola. Men i en särförskolegrupp.
Mm.
Och det märkte vi när vi bytte från förskola, normal förskola till den gruppen, att han blommade. direkt. Och nu ska jag in i vanlig skola. Lite ångest kan man
säga. Ja, jag förstår dig Malena, verkligen.
Jag förstår det också.
Vi gjorde ju en utredning på HUB inför att Moa skulle söka då skola för Moa. En IF-utredning. Och hon fick ju inte IF-diagnosen. Hon hade väldigt svajigt resultat. Där de vill ju utreda henne igen om ett par år. Och redan nu så ser vi ju att vi har ju haft första utvecklingssamtalet i skolan och sånt. För hon tycker det är jätteroligt i skolan. Hon trivs väldigt bra. Men hon är ju också väldigt lätt i att komma i nya miljöer med nya människor. Då har hon väldigt... Däremot så märker ju de att Moa behöver ju sin elevassistent som hon har hela dagarna. Som stöttar henne i allt. Både alltså, omvårdnad men också i det pedagogiska. Och de har ju också sett att hon behöver ju en särskild bedömning när det kommer till att kunna uppnå svenska och matte nu för förskoleklass. Så de ska ju göra en särskild bedömning på det också. Och samtidigt så har vi ju tagit tag i att nå ut till BUP för att utreda och se om där finns någon NPF med ADHD eller autism. Men där ligger så mycket i luften och vi märker. Det hade varit så skönt kanske för Moa att komma, antingen har hon ingen IF ska hon ju egentligen vara kvar där hon är, men komma till en grupp där hon mer kanske passar in alla i gruppen, inte bara den som står ut, för just nu så är det ju det att hon står ut ur mängden där hon är idag. Hon är i en vanlig klass med 28 elever. Hon har som sagt sin elevassistent hela dagarna och hon behöver mycket stöttning i allt. Och då var det ju också de så nu att hon behövde ju även stöttning i att skapa och bibehålla relationer till andra kompisar. Jag funderar på om Moa kommer fortsätta i vanlig skola framöver, om hon kommer göra det verkligen. För att vi får ju se om det säger det inte någonting med någon NPF. Så får vi ju dra igång med en IF-utredning igen. Jag förstår tanken. Nu vet vi inte om Moa har en IF eller inte. Men jag förstår tankarna i er och vad ni säger. För att vi ligger i ett sånt otroligt limboland. Där man vill ha alla förutsättningar. Alla rätta förutsättningar. Men när vi inte vet egentligen vad det är vi ska hjälpa till med. Det är väldigt bra. Och jag har sagt till Lelle, Moas pappa, och jag har sagt till andra i min familj att behöver Moa gå i grundsärskola, men då behöver hon det. För det är förutsättningar. Jag har inga problem med det, för hellre att hon får gå med de rätta förutsättningarna med andra personer som har liknande behov som henne. Då är det där hon ska vara. Det är då hon kommer att kunna blomma ännu mer.
Jag tycker det är fel ibland, för att nu måste du ha IF för att komma in i grundsärskolan. Det är ju inte bara IF som, alltså barn med IF som behöver komma in i grundsärskolan, utan det är ju barn som har andra problematiker som skulle behöva vara där inne. Som Ellis, han kunde ju inte slutföra sina tester. Alltså han svarade på en sak. Och du sa någonting, Jeanette, som jag tänkte på Ellis nu. Det är att han har gått framåt jättekliv det här året. Från att kanske bara vara 9 månader mentalt till att bli en 2-åring. Trots allt som har kommit. Det går ju i det går ju steg. Och sen så kommer han in, falla tillbaka. Och vi känner ju att han redan börjat falla tillbaka. Att stoppa in honom i förskoleklass nu. När han är mentalt som en 2-åring. Han ligger extremt lågt adaptivt. Det är jätteläskigt. Han samtidigt behöver 24/7 stöd. Det stödet finns inte i en grundskola. Och det finns inte i de grupperna. Och att istället för att sätta en ospecificerad och sen kanske göra om det igen och se vilken nivå han ligger på, så väljer man att nej, men han har inte. Det är det man väljer för honom. Och vi är livrädda. För att ni, alltså, du förstår, Sara, vi har ju pratat om det här innan, att nu kommer han gå samma väg som sin storebror, och hans storebror blev slaktad rent mentalt för att det blev han klarade inte.
Nej.
Alltså som sina kompisar, och då valde vi istället att flytta över till pappas kommun där man gjorde utredningen och man gjorde det bra och man såg hela barnet från början. Mm. Och då fick han sig. Men hans lillebror som inte klarar någonting överhuvudtaget, som inte klarar någonting, det väljer man att inte sätta en IF för att han inte klarar testerna.
Nej, och det är, jag kan berätta att André, han hade ju den här, eller han, när han slutade, eller flera gånger under perioden när han gick i särskild ungdomsredovisningsbok, jag tänker på det här när du sa att blev slaktad, han blev ju också märkbart, jag ska säga, det var någon i klassen som utsatte honom. Och han kommer ihåg det än idag.
Mm.
Han säger det än idag.
Det är en mammas värsta mardröm.
Men det, det sitter ju i. Jag själv har blivit jättemobbad i grundskola och i gymnasiet. Det sitter i livet ut.
Det
är också en av mina mardrömmar. Att man har upplevt det som jag har gått igenom också. Så
Klar
det. Att han kommer ihåg.
Även Loke blev mobbad, och det är ju det vi är rädda för med Alice.
Yeah.
Vi mobbade i sin förskolegrupp. De sa att ja, men vännerna är så snälla, men man märkte ju på honom när man hämtade honom att han var väldigt lågmäld och väldigt...
Mm.
Nu när han har verkligen blommat ut liksom.
Men det är viktigt också tycker jag att, vilket jag har fått... Det var, i det här fallet var det ju... var det ju mer jag som motarbetade. Och det är viktigt att förlåta sig själv. För att man gör sitt bästa.
Mm.
Och jag tänker också på att i de faserna som ni är, det är viktigt att ha det med sig. Att man gör sitt bästa.
Mm.
Och man gör det som, oavsett så gör man det som man utgår från är det bästa för barnet. Och det är jätteviktigt att ha med sig. Sen gör man saker, man gör misstag, men man lär sig av dem. Så ibland så är det, man kan tycka att det är misstag, men det är, om man lär sig någonting av dem och kan ta det vidare, så behöver det inte vara ett misstag. Men det är viktigt att tänka på det. Att vara snäll mot sig själv.
Det är inte jättelätt när man står där man står.
Jag vet precis alltså. Jag vet absolut precis.
Och jag tror det är väldigt många funkisföräldrar som behöver höra de orden.
Mm.
Verkligen.
Ja. Och det är därför min föreläsning, den heter, just den här In på livet föreläsningen heter Ingenting är omöjligt till motsatsen är bevisad. Och där jag talar ju öppet, jag blottar mig fullkomligen, för jag känner att jag vill göra det för att kunna dela med mig av erfarenheter och kunna också säga de här orden, att det är viktigt att vara snäll mot sig själv och att förlåta sig själv om man nu tycker att man har gjort saker som man nu i efterhand tycker, eller som man kanske i efterhand tycker, varför gjorde jag si och varför gjorde jag så, och varför sa jag inte det och varför sa jag inte detta. Det finns ju ingenting som man är så, det finns ju ingenstans man är så klok som när man går ut ifrån ett möte, så kommer man ju på, varför sa jag inte det och varför sa jag inte detta. Men det är så viktigt att vara snäll mot sig själv.
Ja, verkligen. Det håller jag helt och hållet med dig, Jeanette.
Jag håller med också.
Mm. Det är det sen för André.
Ja.
Alltså så här grundsärskola och hur blev det vidare?
Alltså han trivdes så jättebra. Och han hade fantastiska kamrater, och det som är så utmärkande. Nu generaliserar jag. Men jag kan säga så här att in i den världen så har jag aldrig träffat så mycket människor och personer som är så otroligt snälla mot varandra. Och omtänksamma. Och tror gott. Om alla. världen skulle behöva lära sig mycket, mycket mer utav jag ser personer, det innefattar det, både barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Och så han trivdes jättebra, och han har ju fortfarande kvar kompisar. De träffas ju fortfarande ibland på kalas och så vidare, eller fest, nu är det part, eller partis eller fest och sådär. Och han har ju kvar några som han träffade redan när han gick i grundsärskolan. Men han sen gick, om vi då drar framåt lite, så började han då, gick han hela grundsärskolan, så började han i gymnasiet då. Och där hade man ju olika program. Men där låg han, det var lite svårt där, därför att han kunde vissa saker men inte vissa, men man, ändå stödet fanns ju där, och det fanns liksom en annan, vad ska vi säga, en annan, på något sätt så var allting tillåtet på något sätt. Så att han trivdes jättebra där också, fantastiska lärare och en fantastisk rektor. Och när det då började närma sig att André skulle ta studenten då tillsammans med sina klasskamrater året innan, så, och då började jag tänka, men vad ska nu hända liksom efter studenten? Hur ska nu detta gå, och var ska han ta vägen liksom? Och då pratade jag med några andra föräldrar om det, och de hade samma tankar. Så då startade vi då ett nätverk som vi kallade för Efter studenten, året innan, så de hade ett år kvar att gå. Och det här nätverket, det blev väldigt uppskattat, så att vi bjöd ju in då, till exempel, vi bjöd in Försäkringskassan, vi bjöd in Överförmyndarmyndigheten, vi bjöd liksom in de myndigheter som, och personer som på något sätt skulle påverka våra barns liv efter studenten. Så det var, alltså utan sociala medier och så vidare, så var det ett nätverk då som vi startade. Och rektorn där, hon var väldigt glad för det, och gav liksom utrymme och såg alltid till så att vi hade en plats att vara på och så. Och även när André gick, slutade och gick vidare till Vilans folkhögskola.
Okej.
Okay. Mm. Han ville läsa vidare. Då var jag faktiskt kvar där i ett antal år och höll i det här nätverket. Tills att jag kände att nu får jag liksom lämna över det till någon annan. Och så André, han gick på Vilans folkhögskola, och där skrev han en bok tillsammans med 9 andra klasskamrater som heter Kärlek, sorg och längtan, som är en fantastisk bok.
Roligt att höra, verkligen.
Ja. Och där hade release, så var vi uppe i Stockholm på releaseparty med ikonen Grünewald, han som har jobbat för personer med funktionsnedsättning i hela sitt liv. Och då pratar jag om, alltså när han såg till så att institutionerna försvann och så vidare. Han var med på den här releasefesten som vi hade. Men
det är vilken.
Ja, det är jättestort. Så, men det, ja, så var han där. Han läste nu där 4 år, tror jag. Och sen så letade vi då daglig verksamhet efter. Så vi har liksom gått igenom allt det här med att söka aktivitetsersättning och alla de här faserna.
Så det är till dig man ska komma när man behöver råd och stöd och veta vad man ska göra.
Ja.
Jag är evigt tacksam att Jeanette finns i Malmö.
Och jag ska säga så här att mitt... jag känner så starkt att dela med mig av erfarenhet. Jag vet ju vad jag liksom Alltså jag lär mig ju hela tiden. Nu så sitter jag ju i Funktionsrätt Skåne som då är direkt kopplat mot regionen.
Mm.
Och där sitter jag som styrelseledamot.
Det är det jag behöver, Jeanette, nu.
Och sen så är jag ordförande i FUB Malmö som då är föreningen för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vi håller på att utveckla verksamheten nu, så vi kommer att starta en ungdomsgrupp och vi kommer att starta en barnverksamhet.
Vad bra.
Ja.
Fantastiskt. Det behövs
verkligen. Det behövs verkligen en barnverksamhet. Alltså vi kommer faktiskt börja med att starta en barnverksamhet där vi ska göra lite enkelt. Det är en tjej som spelar gitarr och vi ska sjunga och träffas helt enkelt.
Men det är väl fantastiskt.
Mm. Och sen så i fredags så blev jag överraskande nog vald till vice ordförande i Malmö stads råd för funktionshinderfrågor.
Men så, precis den gör så att jag såg det i fredags, tänkte jag, fantastiskt ju.
Alltså jag blev jätteöverraskad faktiskt. Att mitt mål var egentligen att komma in i, liksom, i arbetsutskottet. Jag har suttit som ledamot.
Mm.
Men jag blev jätteglad att jag fick ett sånt förtroende från alla de föreningar som var med där. Så, och jag vill ju gärna påverka. Jag vill ju gärna... Det finns så mycket att göra. Var
startade den här... Jag tänker under din resa med André och allting, där han utvecklades och han gick i, liksom, grundsärskola och sen gymnasie och vidare. Var det här nätverket där i gymnasiet som var din start för att, alltså, börja kämpa, liksom, för påverkan? Eller är det tidigare som du har påverkat redan innan dess?
Alltså, när du satt på trottoaren där, var det då det började?
Ja, det var då det började. Ja. Det var det. Sen så var det ju inte så lätt att hitta, liksom, rätt forum och så. Men jag var ju med som en epilepsiförening. Var jag med rätt lång tid faktiskt. Men alltså, och jag kände ju också att jag ville göra mycket mer. Men det är klart, jag var ju ensamstående med två barn.
Mm.
Jag har jobb och sådär, så jag hann ju liksom inte riktigt, liksom, där fanns ju inga sociala medier, det fanns ingenting sådant. Men jag kände, jag trävade mig fram på något sätt. Var kan jag liksom befinna mig för att börja påverka? Jag är ju en lite självutnämnd aktivist, om jag uttrycker mig så. Det finns ju driv i mig som talar för att jag vill gärna påverka. Och jag vill på något sätt... jag tycker det är viktigt för mig. Jag har en ledstjärna och det är ju att skapa en bättre, jag vill skapa en bättre värld, om man nu tittar på visionen.
Yeah.
Om man bryter ner den så vill jag ju liksom börja skapa här och nu, både i det lilla men också i det stora. Men jag fick faktiskt frågan, det måste varit där gymnasiet. Nu kommer jag inte riktigt ihåg, men jag började engagera mig i FUB. Men jag fick faktiskt frågan ganska omgående om jag ville jobba som ordförande, eller komma in som ordförande där.
Mm.
Så,
har du suttit som ordförande sedan dess? Alltså alla de åren? Eller
det... Ja, men nu när jag tänker tillbaka så måste det ha varit... Det är nu 12 år som jag har varit ordförande.
Imponerande, verkligen.
Lång tid.
Ja, det är lång tid. Men samtidigt så har verksamheten har förändrats och det är en fantastiskt fin styrelse. Kommer in lite nya energier i styrelsen nu. Och det har hänt så, liksom, det varit hela tiden.
Mm.
Men jag har ändå känt så här att jag ville liksom... påverka både i det lilla och i det stora och dela med mig av erfarenheter och hjälpa och försöka stötta. Och det var ju så funkisflaggan kom till.
Precis, funkisflaggan Precious.
Ja.
Yeah. Lite mer om den.
Ja, yeah. Alltså jag är inspirerad av Pride. Men jag gick och funderade på varför finns det liksom Jag tyckte att allting var liksom så stuprör. Att här har vi barn med dig och här har vi barn med dig och här har vi barn med dig och här har vi unga och vuxna och så vidare. Och här har vi de som liksom har synsvårigheter och så vidare. Jag tyckte allting var liksom i stuprör.
Men det kan jag hålla med dig om. Det är mycket delat.
Ja, men alltså på något sätt så kände jag att någonting, alltså att oavsett vilken funktionsnedsättning man har så är det ju lika viktigt att man får sina rättigheter.
Absolut, jag håller med.
Och då tänkte jag, alltså, vad kan det, finns det, så tänkte jag liksom, finns det någonting, liksom, någon symbol som man skulle kunna liksom, samlas under? För det är ju ändå så att är man många tillsammans, då kan man också skapa skillnad. Och när jag valde att starta eget företag, jag fick lite mer tid och så. Lite mer tid, ja. Men jag kunde styra min tid själv. Så kunde de här tankarna få lite mer utrymme. Och jag kan inte rita, jag kan inte designa. Absolut inte. Men jag tog kontakt med en tjej som jag vet är duktig på. Som jag känner som är duktig på det här med att skriva ner. Eller att sätta det på kartan, det man tänker. Och sen så tog jag också kontakt med några andra som jag kunde bolla lite med. Och så att jag tänkte och sa, och den här tjejen hon ritade. Jag visste att den skulle vara konkret. Jag visste att jag ville att oavsett om man kunde. Att man skulle kunna förstå, man skulle kunna känna igen sig i flaggan. Även om man hade till exempel kognitiva svårigheter så skulle man kunna på något sätt känna igen sig i den. Så kom den till. Och det är 2 år sedan nu som den började lanseras. Och nu så finns den, ja, den finns ju uppe i norra Sverige och den finns liksom lite överallt. Och det, sen blev det ju det att jag kände att förutom att jag liksom jobbar i FUB Malmö, det är ju ändå där jag har ordförande och har styrelse, där jobbar vi tillsammans, så ville jag att funkisflaggan skulle få sin egen plattform. Och där jag mer aggressivt kunde jobba med aktivism. Så.
Jag var faktiskt tvungen att få fram den nu för att jag blev så. Jag ser den ju i huvudet, men jag behöver se den på papper också.
Jag kan gå hem, eller du kanske, Jeanette, kanske har den i närheten. Annars kan jag gå och hämta den, för jag har 3 stycken.
Ja, just det. Nej, jag har inte den här i närheten.
Vänta lite, jag ska gå och hämta den. Vänta lite.
Ja.
Alltså, den är ju väldigt vacker faktiskt. Håller jag med?
Ja, den är. Den blev väldigt vacker. Den blev väldigt vad heter det? Den blev, alltså varje färg betyder någonting. Om man tittar på ansiktena som är där, synliga och osynliga funktionsnedsättningar, betyder det. Och jag har ju tagit symbolerna ifrån originalsymboler, men vi har ritat om dem och gjort om dem. För man får inte bara ta någonting och så ta det, göra det till sitt, utan man kan ta, men man måste göra om dem.
Precis. Du måste nog ta bort din.
Jag ska ta bort det blurrade en liten stund. Jag vill bara se här.
Där kommer den, ja.
Titta.
Ni som sitter på podcast måste gå till YouTube och titta på vad Sara gör just nu.
Den är fantastisk, tycker jag.
Den är otroligt vacker.
Ja.
Ja, den är, och som jag sa så har vi gjort om varje symbol. Alltså de är ju handritade utav den här tjejen då som är så duktig. Men det var viktigt att, för mig att man känner igen sig. När man har den flaggan i handen, då ska man känna kraft och tillhörighet. Vi är många. Det finns ju nästan ändå, ja, det är ju runt nästan 1 miljon personer i Sverige som har någon form av funktionsnedsättning. Vi är väldigt många. Och ja, så att det är så. Och jag ser ju att det är fler och fler som vill beställa den och som vill ha den. Och precious betyder ju värdefull. Sen är jag måste berätta det här. Jag pratade med en kille från England som jobbar med mycket med personer med Downs syndrom.
Mm.
Och han hade lite åsikter om namnet. Han sa så här, ja men det kan betyda, här i England så ibland så säger vi du och ditt lilla precious face. Liksom.
Man, okay. Mening.
Ja, men det är ju liksom kontexten, hur man liksom använder. Men det betyder värdefull. Det är faktiskt det betyder. Och det är jätteviktigt att ha med sig. Sen så om man sätter det i kontext där man då använder det på ett sätt som det egentligen inte ska användas, då får man, det har inte egentligen med saken att göra. Och här är det är precious, det är värdefull den betyder.
Mm.
Så Stevie Wonder, han sjunger det till sin dotter bland annat ju. Att hon är precious. Och vi har faktiskt varit även i USA. Vi har inte varit där, men vi har skickat över frågan till USA, till lite olika människor där, hur man såg på det ordet. Och USA är det liksom, det är precious, det är värdefullt. Så det är engelsmän så. Men de får ta det.
Vi pratar ju engelska hemma. Jag tycker inte det är något konstigt att det heter precious överhuvudtaget, utan det är ju inte bara värdefull, utan men du kan ju använda det i många olika liksom sätt.
Ja.
Och jag tycker varenda en av oss är ju precious. Liksom.
Ja.
Ja, varje person som finns är ju värdefull. Och alla är unika.
Unique and precious.
Ja. Och jag tycker det är ett väldigt fint namn på själva flaggan. Så att jag kan tycka att den är det. Och jag tycker ju det var väldigt smart att ta och sätta det som precious än att sätta det som värdefull.
Mm. För
det kan få en mer internationell påverkan och förståelse.
Ja. Och det är klart, det är den tanken jag har ju, att den ska bli en internationell flagga.
Ja, men det hade väl varit otroligt om den hade kunnat spridas på det sättet som faktiskt Pride-flaggan har gjorts.
Ja. De har verkligen lyckats, och det är klart att jag har tittat på deras process och de har jobbat. Men det har tagit väldigt, väldigt många år. Men å andra sidan sett, när de började med Pride-flaggan, då fanns det inte sociala medier och så heller. De hade inte den möjligheten.
Nej.
Men den har ju fått en innebörd. Och vi ska ju ha, jag ger mig inte från att det finns en Precious-vecka i världen också.
Jag
det ska finnas. Jag har fått fråga nu, så många som frågar, finns det en sån pin? Liksom en sån liten pin. Och jag ska, nu har precis tagit hem fasadflaggor som man kan sätta i en sån här fasadhållare på huset.
Okej.
Okay. Yeah. Ja, jag har precis fått hem dem. Och häromdagen var det fler som beställde flaggstångsflaggor. FIFA bara beställt en stor flagga som de ska sätta upp också. De hade ingen flaggstång, men de ska sätta upp den på någonstans där. Men funkisbadet har, det finns ju några funkisbadet. Snart när det börjar bli vår och folk kommer dit så ska den hissas igen.
Ja, men det är toppen. Ja, för vi har ju den i två storlekar. Vi har ju den i lite större och så två stycken mindre.
Ja.
Som vi fick när vi var på Gustav Adolfs, nej, på Stortorget i Malmö.
Stortorget, ja. Precis. Ja.
Hur gör man för att beställa en funkisflagga?
Då säger man till mig att jag vill beställa en funkisflagga.
Bra.
Då fixar jag det.
Och man kan ju hitta dig på Instagram ju, under funkisflaggan, något sagt precious. Så är det andra som lyssnar här och sånt, så kan de ju kontakta dig också.
Ja, men absolut. Absolut.
Ja. Men det är ju, jag tycker det är så fantastiskt, för att du har ju sånt, som sagt, sånt driv och du vill verkligen påverka och du gör det på många fronter. Och jag tänker att nu här också med funkisflaggan Precious, och jag kom ju i kontakt med dig via föreningen som jag är med i, föreningen Funkisfamiljer.
Ja.
Och jag träffade på dig. Så att jag tycker det är ett viktigt arbete du utför, och det ger ju en också en kämpaglöd, för det är ju det som är viktigt, att du ska ju inte kämpa själv, utan det är viktigt att vi är många som kämpar ihop.
Yeah.
Och där kan man då samlas. För jag kan hålla med dig fullständigt, att där är så mycket engagemang, där finns många föreningar, men det är upprör, att det hade varit bra att man kanske mer hade generellt hade kunnat liksom få som en paraplyorganisation, mer så här som där alla kan på något sätt få vara under och känna närhet i.
Precis, ja. Och jag har ju startat ett rättighetsuppror nu, eller upprop. och det uppropet, det bygger ju på alla personer med funktionsnedsättning, barn, unga och vuxna. Och där jag då, när vi har fått tillräckligt mycket, många namnunderskrifter, så är vi några stycken som kommer att åka upp till Stockholm med funkisflaggan i handen, och vi kommer att lämna över namninsamlingen personligen till minister. Och det är ju väldigt, där är ju LSS där vi vill att det ska bli en, ja, det måste finnas en oberoende LSS instans som helt enkelt, ja, kontrollerar att lagen följs, och också att man faktiskt har för möjlighet att få juridiskt bistånd och råd och stöd och rättshjälp.
För det finns ju inte idag.
Nej, det finns inte idag. Nej. Och sen då FN-konventionen, att den ska bli lag. Precis som barnkonventionen har blivit lag. För den innehåller alla delar. Den innehåller arbete, den innehåller skola, den innehåller alla delar. Och att det ska finnas liksom indikatorer på att följa upp den också. Och konsekvensanalyser av beslut som tas. Idag så finns det ju inga konsekvensanalyser, utan man tar beslut på regeringsnivå och sen så ser man liksom inte hur det kan slå i sönder livet för barnfamiljer, familjer, unga och vuxna.
Men det blir ju verkligen så här.
Ja, precis. Och det ska inte kunna, alltså det ska inte kunna fungera så. Och sen så den sista är ju att tillsätta en funktionsrättsminister i regeringen som har fokus på frågorna, funktionsrätt, för det finns inte idag. Nu har man det by the way liksom.
Ja. Jag har en vän som brukar säga att ha en funktionsnedsättning är lite som att ha syfilis.
Ja.
Det är ingen som vill ta i en i huvud taget.
Nej.
Jag tycker det sättet är jättebra. Och personen som har sagt det sitter som ordförande i unga hörselskadades förening.
Ja.
Det är precis som hon säger. Det är ingen som vill ta igen med tops överhuvudtaget om man har funktionsnedsättning. Jag har NPF själv. Jag har inget bra att säga. Liksom, men det är ingen som vill jobba för våra rättigheter överhuvudtaget.
Nej.
Det känns som att många tycker att ja, men visst är det viktigt. Och, skulle du fråga någon så skulle de flesta säga att ja, men det är väl faktiskt viktigt.
Ja.
Det är extremt sällan då det faktiskt görs någonting vettigt av det, mer än att man tycker att ja, men det är väl klart att de ska ha samma rättighet. Det är liksom att gå ner på det här som vi pratar om. Ja, men gå ner på nivå till förskola, skola och allt. De besluten eller på habiliteringen eller vad än. De besluten som tas i utredningar, i bedömningar. Hur man bedömer barnet ska ha stöttning i skolan eller så. Ja, eller beslut från Försäkringskassan.
Alla gör olika.
Men
problematiken är också, som jag skrev i ett inlägg tidigare i veckan, är inte att andra förstår att våra barn och de vuxna behöver hjälp. Problematiken är att många tror att vårt välfärdssamhälle fungerar. Och att de inte har öppnat ögonen och sett att men det här funkar inte för de här människorna. Alltså för våra barn och våra vuxna och vi själva med funktionsnedsättningar. De tror fortfarande att välfärdssamhället har stöttning och uppbackning, vilket inte finns. Jag får höra det konstant. Att jag tycker att ni ska försöka söka stöd, som att man inte har innan. Liksom, vi har sökt assistans 4 gånger, fått avslag 4 gånger. Vi har sökt avlösare för att vi tänkte att ja, men det skulle funka. Det fungerar inte, för det finns ingen som kan ta hand om mitt komplexa barn. Och då stod vi och väntade på det 2 års tid. Vi har ju gjort allt i vår makt för att det ska funka. Men det finns inte det stödet i välfärdssystemet som det ska finnas.
Nej,
som du säger, Sara, det måste finnas någonting som fångar upp och gör att det blir lika för alla. Inte att man gör en bedömning på ett barn, man gör en bedömning på ett annat barn.
Nej.
För att då hamnar man mellan stolarna som jag och Sara sitter i just nu. Att det ska inte vara så.
Nej. Man ska kunna lita på systemet och man ska kunna lita på... alltså jag brukar säga det att jag har alltid jobbat i privata företag, alltid. Jobbat som chef i väldigt många år. Och hade ett privat företag tagit hand om sina kunder så som myndigheter tar hand om sina medborgare, så hade man inte haft en enda kund kvar.
Det är ju
att man har ju inte myndigheter, nu generaliserar jag, för det finns fantastiska människor som jobbar och de behöver också att vi gör de här insatserna, för att det är så många som slutar för att de inte orkar, för att de inte kan göra det som de faktiskt vill göra. Så det är lika viktigt för dem att man står upp och att man faktiskt försvarar rättigheter och så. Och vad skulle jag säga med dig? Nu blev jag så exalterad när jag pratade om dig. Men alltså det här är... Alltså, myndigheter har ett stort uppdrag och det är att ge service till medborgarna. Mm. Att ge den servicen till medborgarna som medborgarna behöver. Det är därför de sitter där. Inte för någonting annat.
Och nu har de fallerat enormt.
Och jag kan bara känna så här att det är så otroligt enerverande när jag som förälder har redan hört otaliga gånger att ja, men det är bra att du har liksom talets gåva och att du vågar säga ifrån och stå på dig. Och, man måste nog vara rätt så mycket med och orka kämpa. Och jag kan bara känna så här, du ska inte behöva som förälder för att få rätt stöd, rätt förutsättningar för din ungdom, en vuxen. Du ska inte behöva kämpa. Och det är så många som där nära och kära får stå upp för sina anhöriga som har en funktionsnedsättning. För att de kan faktiskt inte... Vi för deras talan också.
Ja.
Jag kan bara känna att det är helt uppåt väggarna. Att jag ska behöva höra att det är bra att du orkar stå på dig.
Och det är så fel. För att det är... Och det har jag ju fått höra många gånger också, klart. Att jag har talets gåva och att jag kan argumentera och så vidare. Och, ja visst, men jag önskar att jag inte hade behövt. Utan att det faktiskt systemet hade fungerat. Och att man alltså livet går ju inte i repris.
Nej, jag inte.
Och jag kommer göra allt som står i min makt för att påverka detta. Och jag har, det finns så många som verkligen vill göra detta också, som, även om jag önskar att det inte hade behövts, men det behövs, men det finns väldigt många, så att jag är väldigt noga med att inte jobba i stuprör, utan jag vill jobba för alla, för det är ju så, barn växer upp, de blir ungdomar och de blir vuxna och så tänker jag, alltså
vi blir verkligen vuxna.
Ja, men det är ju så. Det är ju så.
Jag är ett år yngre än din son. Jag kan ju känna så här att när jag lyssnar på din historia. Herregud, vilken resa du har gjort. Och nu står jag ju själv i resan också.
Mitt
i resan, och bara känner att vem hade du? För vi kan ju alltid fråga dem på nätet. Vem hade du att fråga? När du stod där vi stod, hade du någon fråga eller var det mer att du...
Jag hade ett tag var jag med i epilepsiföreningen, men och där fick jag vänner som jag frågade, men ja, alltså nej, någonstans så var man ju väldigt ensam, och när det kommer till en punkt då är man ju, även om man har folk runt om sig, så är man ju ändå ensam.
Man är väldigt ensam, så säger
jag. Jag håller med, jag förstår precis vad du menar. Det har varit verkligen fantastiskt att få lyssna på dig, Jeanette. Och är det något mer du tänker att du vill liksom ge oss och våra lyssnare innan vi avslutar här?
Jag har fått mycket erfarenhet under åren och jag har lärt mig massor. Och bästa läraren måste jag säga. Både André och hans kamrater. Jag vet att det är svårt, jag vet smärtan, jag vet hela den här processen, och ibland så faller jag ju tillbaka också, men på något sätt så jag tycker det viktigaste att skicka med dig det här att vara snäll mot dig själv. Och sen är det faktiskt så att även om inte det blir riktigt den resan som man trodde att man skulle göra, så blev det en annan resa.
Precis.
När man tittar tillbaka så är inte för att jag tänker att jag vill inte ha det annorlunda.
Nej.
Så kan man väl säga. Men var snäll mot dig själv. Det är viktigt att ha med sig. Man gör så gott man kan. Man kan bara göra så gott man kan.
Det tycker jag verkligen vi skickar med alla. Och vi får tacka så jättemycket för att du tog dig tid, Jeanette, för att prata med oss idag. Och jag vill säga en gång till att vill man ha funkisflaggan eller man vill säga det här uppropet, så kan man ju gå in på din Instagram, funkisflaggan, undersök Precious, och hitta dig där. Vi är väldigt glada verkligen att du har varit med idag.
Och jag är väldigt glad att jag har varit med. Jag får energi av de här samtalen. Ni är fantastiska.
Tack så jättemycket.
Verkligen. Ha det bra. Hej då. Hej då.
Tack så mycket för att ni har lyssnat idag. Ni får gärna följa oss på sociala medier. Kommentera. Ge oss önskemål. Så får vi önska er en fortsatt bra dag. Tack så mycket. Hej då!